Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag kväll den 10 mars. Det har spelats seriefinal på Anfield. Men framför allt så är det Fabian Jalkemos 33-årsdag. Stort grattis på födelsedagen, Fabian.
Ja, men stort tack. Jag vet inte om man, alltså på ett sätt, rent krasst så var det lördagen vi hade och hade styrelsemöte med Rule Britannia där du och jag och Pierre Hertin var ute och åt och gick vidare ut i Stockholms nattliv. Så rent krasst så fick jag ju tre bra födelsedagstimmar igår, men den här födelsedagen har varit bakfull, sovit mycket. Så det är om jag firar min 32-årsdag i Rom förra året, så det är klart att det är kontraster.
Du har spenderat dagens födelsedag, eller årets födelsedag, på Mälartåg, en frukostbuffé på Clarion Sign i morse och halvsovit i soffan, kan jag tänka mig att du har gjort till dagens fotboll också.
Jag ska vara helt ärlig, jag faktiskt la mig i sängen direkt när jag kom hem. Lunch med mamma också, hon ville bjuda mig på försas lunch. Och direkt när jag kom hem, jag bara, ska jag ta soffan och somna? Bara, nej, det blir sängen och sova. Han är även med lillebrors bageri innan jag skulle med tåget också. Så någonting jag ändå fått gjort. Men fan, gårdagen var väldigt, väldigt trevligt.
Ja, men verkligen. Vi var ju inne på att det skulle ju ses en del Premier League-fotboll. Vi kollade United Everton. Sen skulle där in lite svensk cupboll mitt i mellan allt det där. Men sen hade vi eftermiddagsfighten Arsenal mot Brentford. Du var ju tydlig i senaste avsnittet att du utgick ifrån att Arsenal-supportrarna verkligen ville välkomna oss med öppna armar till Flying Horse. Väl på plats så tyckte jag att du tog en ganska försynt plats i hörnet istället för att kliva ner i källarmullret där sekten var på plats.
Ja, jag ville ju att Pierre skulle känna sig hemma när han kom. Så, men när man kom där och såg alla Arsenal-supportrar och kände, vad fan gör jag här? Så det var en plats i hörnet, vår gamla plats som vi alltid hade när vi gjorde VM-sändningar. Och gick och tog en öl på Flying Horse. Det var liksom cirkelslutning att få sitta där igen drygt 1,5 år senare. Så det var mysigt att se matchen där. Och jag tror ju faktiskt att du, inklusive liksom Arsenal Swedens firande när Kai Havertz avgör den här matchen om det är 88:e minuten, så du firar ju högst av alla. När Brentford gör 45. Jag har inte firat så högt när United gjort ett mål sen PSG är borta.
Nej, men det var också väldigt roligt, för som sagt, Pierre var ju på plats där. Erik som vi hade, han var ju vikarierande för Pierre.
Var inte då Pierre slängde honom under bussen efter Newcastle-matchen?
Jo, han fick kläskott för hela domarskandalen och försöka ta Arteta i försvar och allting. Men de hängde ju nere med Arsenal-gänget och vi var ju då 6-7 stycken som satt där uppe och hade ett eget bord. Bland annat även då poddbekantingen Micke Martinsson, positiva Micke, Sverige som är United-supporter, men då är det ju ändå i slutet, vi är väl uppe på typ 44-45 minuter, vi är på väg mot pausvilan, så känner väl Pierre ändå att han kan gå upp från, ja, men från källaren och komma upp och ta en bärs med oss under pausen, och kommer ju då upp bara någon minut innan Ramsdale schabblar till det, och då hinner han ju först bara få av Micke så här, det här är lugnt, det här vinner ni med 4-5-0 på samma positiva sätt som Micke alltid har liksom. Och sen tar det 3 sekunder så schabblar Ramsdale in 1-1. Det var tufft för Pierre en stund där, ska sägas.
Ja, nej, men verkligen. Och han sa ju direkt också då att jag piper nog ner igen. Det här var inte så trevligt som jag tänkte mig.
Han var inte sugen på halvtidsölen.
Nej, men så var det verkligen. Nej, men det var en jävla lördag som började med inspelning med Total Eye Weekend, när vi hade bland annat Jonathan Levi på platsen. Lunch på en italiensk restaurang, Adria. Där vi bland annat mötte upp positiva Micke. Så det var riktigt, ja, men så här, många som har varit med och gästat podden. Så det var riktigt, riktigt trevlig lördag. Och sen vidare ner till Retro för att kolla på AI som besegrade Mjällby. Så fan vilken lördag vi hade helt enkelt. Och söndagen blev den Super Sunday, eller vad säger du? Fan, den här matchen gjorde mycket med mig. Alltså, jag tyckte att den var, ja, men, otrolig. Och jag hatar ju att säga det här, men typ en av de första gångerna i hela mitt liv så kände jag typ värme för Jürgen Klopp på intervjun efter matchen. Det var någonting. Jag vet inte vad det var, och det är vidrigt, men det var någonting.
Nej, men det var det ju. Jag tror den är ju alldeles för lång för att vi ens ska försöka klippa in något från det. Jag tycker man ska kolla upp den och se den. Det var ju den som sändes i Viaplay och gjordes väl av Sky, med tanke på att det var de som hade sändningen från England. Och alltså, förutom så kan man ju välja att då ta någon dummar take i det här, och han ville ju diskutera såklart den där straffsituationen i slutet, men framförallt så var det ju en tränare som verkade bubbla, alltså lite hög på att han kanske insåg att det här var den sista riktigt stora kvällen, eller riktigt stora fighten, en seriefinal mot Manchester City på ett Anfield som kokar. Och han ville ju verkligen adressera hur mycket han älskade varenda jävla spelare som klev ut på den där planen. Och man ska inte sitta och tjata om de här jävla skadeavbräcken och frånvaron, men det är liksom, det är utan en Alisson, det är utan en Trent, det är utan en Konate, det är en Mohamed Salah som får börja på bänken, det är en Diogo Jota som inte finns där, det är ett gäng mittfältare som inte finns att tillgå, och så vidare och så vidare. En Jarrell Kwanza som ingen ens visste existerade inför den här säsongen. Connor Bradley som får starta på det i den där backlinjen också. Och att då få den här insatsen, för jag tror, det skrev jag, eller vi pratade ju om det under helgen, och jag skrev det till er många inför att jag var verkligen livrädd för att City skulle kunna gå in. Och det kändes som att de vittrade lite blod också. De kände att Liverpool inte ens fick ihop så pass bra lag som man kanske trodde på förhand att de ändå skulle få. Och de första 10 minuterna så är ju City helt överlägsna, och där känner man att det här kan rinna iväg till 2-3-4-5-0 i stort sett, om de får träff här och vi inte orkar stå upp. Men hur Liverpool gör resterande 80, nästan 90 minuter blir det väl med all tillägg, jag tror det var det Klopp bubblade av, alltså hög på insikten att till och med det här laget kan gå, vi pratade om det tidigare, men toe-to-toe med ett av världens bästa lag genom tiderna. Och jag tror också han känner att om han bara fortsätter fylla det här laget med självförtroende, så kan vi i alla fall härifrån och in gå och vinna 10 matcher i det här ligaavslutningen. Och då kan ju faktiskt allting hända.
Alltså, grejen är, alltså, jag tycker att det är så jävla svårt. Jag skrev direkt på matchens visslat. Jag tycker att Liverpool gör en helt otrolig, alltså fenomenal jävla insats. Och det liksom, folk utifrån som bara kollar, liksom, Liverpool leder ligan. Van Dijk har aldrig förlorat en match på Anfield framför publik. Man har väl bara förlorat en match mot Pep Guardiola på Anfield. Man torskar inte på Anfield. Så vad är det som är så jävla fenomenalt med att man spelar kryss mot City? Och det är liksom situationen med alla skadorna, att man trodde att det bara skulle vara i stort sett Trent och Alisson som var borta den här matchen, som du är inne på, men det är många spelare och väldigt viktiga spelare som är borta. Och just början, att Citys form de har kommit upp i senast, alltså hur de bara städade av Manchester United fullständigt. Jag fattar inte varför exempelvis kan ni starta den här matchen, men sen, jag fattar inte vad grejen med Pep Guardiola och Anfield är, vad som gör att det låser sig. Ska man liksom imponera, alltså man ska imponeras av Liverpool, det är jag, jätte, jätte, jätte imponerad. Alltså att hela den här den här tiden med alla de här skadorna, med de här liksom Baby Reds som liksom i mitten fick en ligacup-titel, och nu blev det liksom deras stora test, och de klarade av det på något sätt, och de kom ut levande. För nu är det en cupmatch om en vecka mot Manchester United i kvartsfinalen, och sen därefter så lättar schemat lite och då kommer liksom spelarna vara tillbaka. Men samtidigt känns det som att vad City, det här mittfältet, McAllister, Szoboszlai, ändå jättebra, liksom Harvey Elliott, men att City blir så icke-City och liksom slår ifrån sig bollarna, det är ju ett underbetyg till Pep på något sätt, att man låter sig påverkas av Anfield och Liverpool och liksom allting så jävla mycket. Eller är ni bara så jävla bra? Jag har svårt att sätta fingret på det. Kombination. Nej, säkert.
Ja, exakt. Det är väl troligtvis där man hade landat egentligen. Men jag tycker faktiskt just mittfältsmatchen idag, om vi ens ska alltså bara kalla det eller koka ner det till en mittfältsmatch. Men Liverpools kanske två bästa spelare på planen idag är ju Wataru Endo och Alexis McAllister. Man kan väl argumentera för att den tredje bästa, beroende på vad man vill sätta in, Van Dijk, Kwanza, den mittbackskonstellationen. Men en Harvey Elliott som lite low-key under de här senaste veckorna, där han många gånger har fått agera faktiskt den typ rutinerade spelaren, den erfarna spelaren, den som skulle bära lite av de här Baby Reds-upplagorna vi har satt ut till vissa matcher, så tycker jag att han idag anpassar sig till vad som behövs under matchen i olika positioner, olika funktioner som han behöver vara nyckel till. Men framförallt alltså Wataru Endo och Alexis McAllister, för jag tycker Rodri, som du brukar prata om, spelar fotboll i någon form av slow motion, egen verklighet och Matrix i stort sett, där han kan göra vad han vill. Alexis McAllister tycker jag nog är bäst av alla på det där mittfältet idag, och då blir det väl, vi kan säga att City har en lite sämre dag eventuellt, jag vet inte, men jag tycker nog man får landa i hur bra Liverpool är i återerövringsspelet, pressspelet, och att City fick ju aldrig möjlighet att diktera egentligen bollinnehavet. De styr matchen de första 10, de har någon liten period, det blir lite bättre faktiskt när de tar ut De Bruyne, tycker jag, i andra halvlek, där de tar tillbaka lite possession, men annars så styr de ju aldrig bollkontrollen den här matchen.
Nej, och det visar han ju att han tar ut sin... Alltså, Kevin De Bruyne har varit skadad mycket den här säsongen och börjar komma upp i år, men att han tar ut honom för att han vill kontrollera matchen med Kovacic, som har gjort en ganska svag första säsong, det säger ju någonting om att han har panik. Och just mot det här Liverpool, det är svårt att få in. Det var som att vara tillbaka till den här klassiska när Pep överanalyserade i Champions League och skulle rotera så mycket, exempelvis när han för första gången på en hel säsong spelade utan Rodri och Fernandinho i Champions League-finalen mot Chelsea. Det var första gången på en hel säsong ingen av dem startade, att han får för sig några grejer. Jag tycker att laget man ställde upp med senast mot Manchester United, det är ju liksom Grealish, Doku eller Alvarez till vänster, spelar väl inte så mycket roll, men att Ruben Dias inte startar som mittback, för jag tycker att det är hål i Citys försvarsspel, och City ska vara väldigt tacksamma att man bara släpper in ett mål den här matchen, för Liverpool har så mycket tendenser till livsfarliga lägen. Jag vet inte liksom hur de underliggande siffrorna ser ut, men jag tror inte att det är överdrivet mycket XG till Liverpool, men det är för att man nästan kommer till de här lägena. Det är liksom stötbrytningar i slutet av Kyle Walker som räddar flera gånger, där den här situationen när Salah ska skjuta, när Ake kommer in i slutet, det är flera sådana situationer. Jag kände att Citys försvar var på en hönsgårdsnivå, liksom att Manchester United kommer komma till 2-3 farliga omställningar på en match när City är så extremt överlägsna. Det är rimligt, men att det är sån hönsgård när Liverpool ändå kan kontrollera spelet, och Liverpool har väl possession den här matchen, jag tror att det är 53% eller något dylikt, och man slår mer passning än Manchester City gör. Jag fattar inte. Akanji var en bra värvning förra året för den summan, men nu när Ruben Dias har kommit in och dessutom har man Guardiol på bänken, som har ju anspelat med vänsterback när Ake har roterat, men jag fattar inte varför inte Ruben Dias startar den här matchen. Sen är det inte det som gör att City har problem att kontrollera matchen, det är grund och botten för att Liverpool är så jävla bra, att de är häftiga, att folk pratar om att ta bort Lisandro Martinez och ta bort Luke Shaw. Ja, här tog man bort Konaté och Trent, och det går vi spela fotboll trots att man har två skador i backlinjen. Det är bara att kolla på vad Liverpool gjorde idag.
Ja, nej men verkligen. Och Klopp pratar ju om det, att den andra halvleken vi gör framförallt är ju det bästa han säger att vi någonsin har gjort mot Manchester City, och det har han väl rätt i. Alltså sen är det ju en match som där bollen, beroende på hur den valde att studsa, ändå hade kunnat vara vunnen av Manchester City i slutändan. Den kunde absolut vinnas av Liverpool. Jag tror att så någon XG-siffra på 2,5 mot 1,5 till fördel Liverpool då. Och jag tycker väl man kan ju såklart välja det halvtumma glaset och prata om att David Nunes var slarvig i sina löpningar och var ju väldigt mycket i onödan på fel sida linjen väldigt många gånger, landade väl totalt på 6 eller 7 offside-avblåsningar, vilket såklart inte är okej. Och Luis Diaz bränner ju och tar kanske fel beslut i de avgörande lägena vid 2-3 tillfällen, men det är ju samtidigt deras löpkapacitet och det, jag ska inte säga irrationellt, men att
vad tycker riktigt... du om det? För jag kidnappar diskussionen och avbryter det, men vad tycker du om
det? Det jag bara skulle landa i där är att jag tror det är det som faktiskt får Manchester Citys försvar att se ganska spretigt ut eller ganska okontrollerat ut. Det är ju hur de två river. Sen kan man ju argumentera för att de inte får ut så mycket i slutändan av det, men det fick verkligen City att vara ansträngda i sin försvarslinje.
Mm, men jag såg att någon pratade om på Twitter gällande Luis Diaz och kritiserade honom. Jag tycker att han, alltså McAllister, alltså det är kliniska insatser och Van Dijk ska vi inte ens prata om för han är så jävla bra. Men jag tycker att Luis Diaz insats den här matchen är, ja, men den är vital för Liverpools sätt att spela. Alltså dels pressspelet, hur högt han kliver hela tiden, den frenzin han spelar med, att han liksom kan sätta fart och... Carl Walker vet vi sedan tidigare. Det går inte att komma om Carl Walker. Alltså det går inte. Du kan sätta vem som helst mot Carl Walker. Det går inte. Men Luis Diaz... Alltså Carl Walker har en sån jävla tuff match. Men sen liksom... Luis Diaz ska göra mål den här matchen. Men jag tycker liksom sett till Liverpools sätt att genomföra den här matchen så är Luis Diaz bland de bättre spelarna på plan. Jag tycker han är helt, helt fantastisk idag.
Ja, men det är ju situationen när han har en löpduell mot Kyle Walker. Kyle Walker får understöd av Rodri och det ändå är Luis Diaz som har kvar bollen. Vi är nere vid förlängd mållinje i stort sett. Han tar ju den från egen planhalva, vinner både då löpduellerna mot båda de två och dessutom på något jävla sätt. Och det kan man väl verkligen även lägga in en viss del tur i hur den bollen ändå lyckas stanna vid hans fötter. Men jag tyckte han var fenomenal och som sagt, jag väljer verkligen berömmet och man ser också som du var inne på folk som kritiserar att man bränner för mycket och det funkar inte att bränna hit och dit, men du kommer att bränna målchanser. Du, att göra den här matchen i det här läget mot Manchester City när ingångsvärdena var vad de var, när de första 10 minuterna kanske indikerade på att det skulle kunna gå helt åt något annat håll och Liverpool ändå gör den här insatsen. Nu har vi en tabelltopp i Premier League där det skiljer en poäng mellan de där tre lagen i toppen. Det är Arsenal och City som ska mötas i nästa omgång, även om det då är, vad har vi till dess, 3 veckor, va? Det är väl sista helgen i mars vi spelar Premier League-fotboll igen.
Och just ja, det är uppehåll sen va?
Ja, precis. Det är FA-cup till helgen och sen landslagsuppehåll. Och sen
vilken mardröm.
Så för Liverpool ställer det ju egentligen jätteoptimalt med tanke på att det skulle dels kunna sätta en Salah i ett toppslag. Han fick ju ledigt nu från någon, han blev ju direkt uttagen såklart till någon suspekt landslagssamling, men det lyckades man förhandla bort. Men för Liverpool ställer övrigt då, när vi omstartar ligan igen, att få tillbaka ett par spelare, City och Arsenal ska möta varandra och därifrån och framåt nu så kan det nog vara att ett av de här tre lagen går rent in i mål i stort sett. Och jag har pratat om det för det kan lika väl vara Liverpool som någon av de andra. Och jag tror Klopp pratar efteråt på ett sätt som att han kommer gå in till spelarna och säga, spelar ni fotboll på det här sättet, då kan vi vinna ligan, så låt oss ge det ett ärligt försök. Och jag tyckte i intervjun med Van Dijk också att man hörde att de pratar om det på det sättet. Fast att allt kastades mot Liverpool lite de här senaste veckorna med skadorna, så har man valt att omfamna läget och är beredd att ge allt för att ge dem en chans att vinna ligan. Och vi låter oss se vart det landar.
Vad är känslan? Alltså bara om du ska vara kort innan, jag vill prata om några saker i den här matchen, men vad är känslan efteråt? Är du på något sätt nöjd med ett kryss? Känner du att det borde... Man såg Van Dijk, så han var ju väldigt... Alltså han var typ...
Bittersweet. Bittersweet,
ja, men, sa han, ja, men han sa ju bittersweet, men det var verkligen alltså hela hans karisma på något sätt. På ett sätt så stod han och var väldigt missnöjd, men sen kom han på, fast då han ena sidan hade de en innerstolpen, så vi hade lika gärna kunnat förlora, men vi var bra, men de var också bra. Alltså det var en konstintervju, men vad känner du liksom? Och sen, man får väl ta i beaktning den, alltså två straffsituationer är det väl, även om den första hade varit extremt soft, men det är ändå en straffsituation som, ja men väl, väldigt många tycker det är straff i 99 minuten, så är det en besvikelse eller liksom, ja, skönt, nu blev det kryss, nu låter vi de sista om det 10 omgångarna avgöra vem som är bäst egentligen.
Ja, nej men alltså 100% egentligen bara glad att vi inte ska möta Manchester City mer. Förhoppningsvis skulle ju kunna faktiskt bli FA-cupen framåt, men det skiter i. Och nej men ser bara möjlighet, för jag såg framför mig att det var så här den här, eller att vi skulle ha det här tabelläget nu, att det var för Liverpools del ett tabelläge vi skulle vara superglada och nöjda med, att här gick Arsenal om, men nästa helg slår vi Brighton och Arsenal och City delar på poängen, eller då när vi är tillbaka i Premier League-spel igen. Då är det Liverpool i pole position, 9 omgångar kvar, och att få det i utgångsläget, det är helt otroligt. Så det var, för Liverpools del så var det är skittråkigt att säga det så. Det är klart som fan det finns någon form av besvikelse, men det viktigaste här var faktiskt att inte förlora, och att vi är kvar i det här läget nu, då det, ja, det, jag är supernöjd och ser egentligen bara positivt på den match och den poäng vi till slut landar med.
Och det kände väl, alltså det var ju jättetydligt att Pep och City, alltså de tog ju krysset alltså från minut 60 kanske egentligen, från när de åker på kvitteringen så tidigt genom straffen av McAllister, och liksom känner att pressen kommer då, så är det ganska tydligt att City är nöjda med att åka härifrån med ett kryss. Men vi har sagt att vi ska gå ifrån domardiskussionen, och jag är stolt över det på Twitter att du inte har varit igång och vevat än så länge.
Ja, men jag är ju faktiskt alltså nu, det är kanske jag som är helt väck, men jag är förvånad att det är en så stor diskussion. Alltså jag tycker, man kan absolut tycka att det är straff. Man kan till och med tycka att det är solklar straff. Men jag kan också vara ganska nyktert inställd till att jag nog inte vill att sådana situationer ska bli straff i den 99:e minuten av fotbollsmatcher.
Alltså, jag hade den diskussionen med henne, för Jocke Lundberg, vår gemensamma kompis, var ute och skrev liksom att det ska inte spela någon roll om det är andra eller 99:e, men nej, enligt regelboken såklart inte, men det är klart det gör. Det pratade Thomas Gusten om med Johannesson, att han säger att det inte gör det, men alla vet ju att det krävs mer för en andra varning, det krävs mer för en straff i 99:e minuten, och så är det. Och jag tycker väl att alltså, till 100% jag hade köpt om det blivit straff, verkligen. Och hade domaren tagit, det säger ju Sky-reporten också i den här intervjun som jag rekommenderar alla att kolla på, för den kommer ligga ute, jag såg den i Viaplay, så den kommer ligga ute imorgon när ni lyssnar på det här. Då frågar ju Klopp, vad tycker du? Och han normalt sett så svarar ju de bara, det är inte min åsikt att tycka, men han svarar ju då att jag tycker att det hade kunnat vara straff, men han VAR vill inte gå in och ändra för att det inte är så solklart, säger han ju indirekt. Och då säger Klopp, men ska inte VAR göra rätt beslut? Men vi har ju lärt känna VAR att de går bara in när det är liksom supertydligt fel. Och grejen så här, om vi jämför med den kändaste liksom stämplingen i bröstet som är De Jong på Xabi Alonso i VM-finalen 2010. Den här i tagning slow motion, kollar man noggrant så ser man ju liksom, han slidar ju liksom längst med hans bröst lite. Det är inte liksom att han liksom kommer
inte,
in.
Det är ju inte en tvåfjotare, alltså där du bara sätter, alltså stopp, boom, att du får dubbarna rakt in.
Så, exakt.
Alltså det jag kan tycka, men så, och det är ju lite, och det är ju en större diskussion, för det är ju hur systemet är uppbyggt och det här med att man inte ska, det ska inte overturnas en massa och det ska vara en hög ribba för att man ska kalla ut till monitorn och så vidare. Jag kan väl tycka att om vi nu har ett system där vi kan titta på de här situationerna, vi har en situation i den 99:e minuten av en seriefinal där, beroende på hur poängen fördelas, kanske vi avgör vem som i slutändan vinner ligan. Vi borde väl klart som fan ta 30 sekunder till att Michael Oliver får springa ut och kika på skärmen. Det är ju trots allt han som är dummaren. Har vi då en situation, en dödboll, ut, kika, och så har du i alla fall fått göra din bedömning. Vi kan ju faktiskt ha en situation nu där Michael Oliver sätter sig hemma ikväll, tar ett glas vin och tittar och säger, det här var ju fan solklar straff. Vad jävla piss för mig att jag inte fick chansen att göra rätt här. För då istället har vi lagt, då blev det faktiskt Stuart Atwell på VAR som dömde matchen. Så det är väl det jag tycker är fel. Jag tycker att det är mycket snyggare att, Oliver går ut, ser den och så får han brösta vad han faktiskt väljer att göra. Sen kan jag köpa om man inte vill.
Problematiken är att det tar tid. Alltså att det, då liksom vart går gränsen och då ska de börja göra hela tiden.
Alltså, en minut till den sista, alltså liksom i 99 minuten av en seriefinal. När vi vet alltså, hur mycket jävla pengar och känslor och allt möjligt som investeras i den här jävla sporten. Liksom. Då, det tycker jag väl att han borde gått ut där. Sen kan jag köpa om han inte vill ta en straff i 99 minuten för det där. Men han borde ha gjort det efter att han hade tittat på det.
Jag tycker på något sätt också att det var skönt efter Edersons... Såg jag att det var lite diskussion efter Manchester derbyt förra söndagen med tackling på Garnacho. Och det där är också samma diskussion. Det där är ju gult kort och frispark på mitt plan för att satsningen är så hård. Men för mig så här, du kan inte blåsa straff på det där. Han tar bollen så jävla klockrent och han kom in med sulan i en vinkel. Men när han träffar Garnacho så är det ingen vinkel. Det är bara en stenhård, aggressiv jävla tackling. Men jag tycker på något, det är fortfarande ett uselt agerande och livsfarligt. För det är liksom en millimeter sekund från att Garnacho blir alltså brutalt överfallen och han inte träffar bollen och det är rött kort och straff. Han har avsvinn i 3 matcher. Nu fick han ju smaka på sin aggressivitet för du kan inte gå in sådär som målvakt. Hur dålig passning hemåt den är av Nathan Ake så måste ju Ederson ha någon... Han måste ju se att Darwin kommer, att han får inte chanser där. Darwin är ju inte i ett jättefarligt läge. Fan, hin ångra dig och liksom avbakta för att sen låta Darwin göra vad han gör därifrån. Jag tycker att det är ett uselt agerande av Ederson.
Du har ju gett mig bannor om att jag inte får lyfta upp tidigare tweets och spaningar jag gör för att sen räkna hem poäng i efterhand, men inte helt fel att jag för 4 veckor sedan twittrade ut Liverpools hopp om en ligatitel vilar helt på Edersons axlar.
Och vad hände då? För när du skrev den där, alltså, du skickade den till mig. Jag gav dig tillåtelse för att twittra ut, men vad gjorde han då egentligen?
Minns inte faktiskt. Men det var väl någon, han bjöd väl iväg på någon billig situation. Jag håller ju inte honom högt. Jag håller ju inte honom som någon, absolut inte någon topp 5-målvakt, nog inte ens en topp 10-målvakt. Sen köper jag helt diskussioner om att han är fundamental till viss del för deras sätt att spela fotboll. Jada, jada, jada. Det är ju fine. Men jag tycker han är den svaga är väl att ta i, men han är den enda inte riktigt jävla svinstarka länken i Manchester City-bygget i alla fall.
Jag såg det, jag vet inte var den kom ifrån, den informationen, men att City har ju släppt in sitt första skott på mål i typ så här 11 av 35 matcher eller någonting den här säsongen, något i den stilen var det. Nu killgissar jag, men det var så här, det var typ var tredje match släpper man in första skottet.
Nej, men han har ju, alltså för det första, han är ju alltså han räddar inte tillräckligt mycket skott.
Han är ganska
faktiskt
dålig på frilägen, eller hur? För det är det som är häftigt med Alisson tycker jag, för Liverpool. Nu är Liverpool, känslan är att Liverpool de senaste åren, man pratar ju ofta att Liverpool kommer straffas, men de gjorde aldrig det när de stod med den här höga backlinjen med Van Dijk och Trent bakom sig som hade problem med försvarsspelet stundtals. Men Alisson var ju så fruktansvärt bra på att rädda frilägen, så kollar man på underliggande siffror var ju Alisson helt överlägsen på många sätt. Men det där är ju också grejen med City, att City behöver ju ha en mållag som är bra med fötterna och framförallt bra på att rädda frilägen, för det är många frilägen som City släpper till för att de vill spela som possessions fotboll och man står så högt med sin trebackslinje och liksom John Stones som kliver så extremt högt upp och Rodri också börjat kliva upp, så man är extremt sårbar för defensiva eller för omställningar. Så det är viktigt att Ederson är duktig på frilägen, vilket jag tycker att han är ganska svag på.
Ja, och han drar ju på sig, det är väl när de tappar 2-0 till 2-2 mot Crystal Palace på hemmaplan, det är också det är väl en straff i 95 minuten eller någonting för att han är ute.
Just ja, den var lite halvsolklar va?
Skulle nog varit rött kort va? Också. Ja. Han blir ju alltid fel. Det skulle ofta när han tar bort målskäl. Sen beror det på om det är i straffområdet och går du på boll och så vidare. Straffregeln och dubbelbestraffning och sådär. Men det är ju lite sjukt att det ibland kan vara bättre att sparka ner någon i straffområdet. Sen är det klart, det är tufft att få en straff mot sig. Men att ibland är bättre att sparka ner folk i straffområdet än utanför straffområdet. Men det är en annan diskussion att ta. Är det något mer från matchen här och det som nu då väntar framåt du vill landa i?
Nej, men alltså mer, vi ska börja prata Arsenal snart, men att vi alltså bara sett spänna fast sig för att vi har en sån jävla rolig vår framför oss i titelsriden, och att jag kan inte komma ihåg på hur länge sedan det var tre lag som slåss och de fortsätter leverera. Arsenal vann fult i helgen, men det är en styrka där också att vinna de där matcherna, att inte bara ta de här imponerande 5- och 6-0-vinsterna, att även göra de jobbiga sakerna och avgöra sent när liksom spelet inte flyter. Så jag som neutral, men det är de tre lagen jag gillar mest, så det, eller tillsammans med Chelsea, men det är lite jobbigt. Men om vi ska prata att matcher gäller saker, vilket man kanske har känt de senaste säsongerna, att det är väl två säsonger när Liverpool och City är riktigt, riktigt jämna, eller om det är, nej, men det är väl två stycken. Och förutom det så har ligorna avgjorts, ja det var förra året som Arsenal var med fram till 5 omgångar kvar, men annars de senaste 10 åren har ju ligorna avgjorts så jävla tidigt, så jag hoppas verkligen att vi får en strid in på målsnöret och att det är verkligen med alla tre lag, för det hade piggat upp. Och det är ju roligt att sitta och podda. Jag vet så här, när man har suttit och poddat när City är 20 poäng före i mars, så är det så här, vad ska vi prata om? Det är inte jättekul. Så det är skitkul att tabellen lever och att det är hett. För det är fan, men den här matchen som sagt, den gjorde något med mig. Jag blev imponerad av Liverpool på ett sätt som jag inte har blivit på väldigt länge. Och det ska bli kul att se om Liverpool kan hitta tillbaka. Nu har man liksom sänkt förväntningarna på Liverpool för att man har haft så mycket skador. Och det har enbart handlat om resultat. Kan man hitta tillbaka till formen man var i innan under spelarna kommer tillbaka efter uppehållet, blir väldigt intressant att se, för Arsenal och City är ju verkligen uppe och gnugga på riktigt nu.
Ja, nej, det är en otrolig jävla vår som väntar med tre lag i den toppen, ett Champions League race där bakom, där man då dessutom parallellt med att det är någon form av race då med fjärdeplatsen, femteplatsen, inte heller riktigt vet om den där femteplatsen kommer att ge något, för det kommer vi behöva avgöra under Europa-kvällarna som ska spelas också, så det kommer vara väldigt mycket att snacka om hela den här våren, det kan vi vara väldigt, väldigt säkra på. Och vi kommer såklart göra hela den här våren, precis som alltid gör vi allting tillsammans med våra vänner på ATG. Och det var en tung helg för vår trippel och även Big Nine. Det var inte meant to be just den här helgen, får vi bara konstatera tyvärr.
Nej, men det var ju skrällfyllt i Premier League. Det var bottenlag. Det var Luton fick in en kvittering väldigt sent mot Palace. Det var Bournemouth som tappade poäng mot Sheffield United, va?
Absolut.
Solanke sköt ju absolut, gjorde en David Beckham och sköt över på straffen. Så att man ju såklart på bindan i fantasy och så vidare och så vidare. Det var en skrällans vecka, så det var helt enkelt nya tag. Ska jag även rekommendera när vi pratar ATG att vi kör watch along både tisdag och onsdag. Tutelai Week. Weekend, eller Tutolive på YouTube, vad säger jag, Tutolive Weekend, men Tutolive på YouTube, så är det watch along tisdag och onsdag, då kommer vi presentera specialspel, och sen så har vi såklart även Tutosvenskan och våra tripplar som kommer ut lagom till helgen, så vi säger tack till ATG som är med och gör Rule Britannia möjligt, och du måste vara 18 år för att spela, har du problem med spel finns stödlinjen.se till hands.
Så är det, och jag tänker för att plocka ner söndagen kanske då, om vi tar det baklänges kronologiskt, så hade vi verkligen en match som gällde allting om den där fjärde och femte platsen. Det tätnar även därefter att Tottenham fick träff på ett Aston Villa som lite likt vi har pratat Brighton, att de har vissa sådana här kollapsor i sig. Aston Villa såg vi ju i premiären mot Newcastle. Nu igen straffas man rejält när, lite på samma sätt som Spurs också har kunnat straffas, så straffas Aston Villa rejält i Spurs omställningsspel. Det är från 0-0 i paus till 0-4 till slut. Vi ska prata John McGinn, tänker jag, om en liten stund, men framförallt en jävla fotnedsättning av ett Tottenham vi har tyckt har lunkat lite i bakgrunden de senaste veckorna, men här visar man ju vilka spetskvaliteter det finns.
Ja, men alltså, det finns ju, och det är ju verkligen ett, alltså det är det som är häftigt med Spurs, att man på något sätt kan, man vill vara ett possession-lag enligt Ange, och vi orkar inte ens ta att vi går dit vi alltid gör, men att man kan ju även vara ett enormt jävla bra omställningslag. Det har vi sett tidigare säsongen när Conte kanske har spelat en väldigt destruktiv fotboll, även Mourinho innan där, när Harry Kane droppade liksom nästan som en quarterback och tjongade bollar till med Kulusevski och framförallt Son. Det är ett otroligt kontringsstarkt lag, och om man har fått in Madisons fot och sen
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
De har speeden med Timo Werner och Son och Dejan Kulusevski, så jag tycker att det är fint att Tottenham hittar andra sätt att vinna på. Och som sagt, vi var inne på det lite förra veckan, att man på något sätt har kommit av den här första, den här smekmånaden man, så att allt är så jävla härligt, att det har varit en liten lunk månad. Men fan, 4-0 mot Villa, det är riktigt, riktigt imponerande och väldigt viktigt också i läget man är i. Man var väl alltså 5 poäng bakom innan och är väl bara 2 poäng bakom nu, om jag räknar rätt.
Matematiken, ja, men så är det. Mm. Ja, men så är det ju. Alltså Aston Villa, om de vinner den här matchen, så då är det ju som sagt, då är det 8 poäng man har ner till Spurs på femteplatsen. Nu är det 2 istället.
Vi är bara 8 upp nu.
Har en match mindre spelad dessutom. Det är ju hängmatchen mot Chelsea som flyttades på grund av ligacupfinalen. Så Spurs just nu, om man lite sådär halvt då räknar in potentiellt 3 poäng i alla fall, så är det de som har grepp om fjärdeplatsen istället.
Men om vi pratar John McGinn, alltså de var inne på det lite i studion, jag hörde inte exakt vad de sa, men att han, alltså han är deras kapten, sen får man säga vad man vill om John McGinn som spelare, men att han i det här läget i omgång 28, när Aston Villa håller på att sluta på Champions League-plats, blir avstängd i 3 matcher för att han tappar huvudet, för att han gör en frustrationsgrej, du får inte göra så där.
Nej, och jag såg, jag tror det var Esri Konsa eller någon som var framme vid honom direkt och bara pekade på huvudet, alltså vad... Alltså verkligen, är du dum i huvudet? Vad fan gör du? Visst, vi ligger under med 2-0. Det är piss att vi fick den här starten på andra halvleken. Och vi kommer kanske förlora den här matchen. Men vi måste ju i alla fall ha förutsättningarna för att fortsätta vinna fotbollsmatcher framåt. Vi kan ju inte låta drömma då. Jag vet, vi pratade med Oscar för några veckor sedan om det där med hur man ska försöka längs en säsong där man kanske överraskar väldigt mycket positivt, i detta fallet som Aston Villa har gjort, ska försöka förändra sina förväntningar och vilken bild man ska ha på sig själv, och som, dels som supporter, men det gäller ju också som spelare, hur ska man se på den här säsongen? Och det blir ju någonstans fel ifall John McGinn i sitt huvud ser en säsong som rasar framför sig för att man ligger under med 2-0 hemma mot Tottenham i omgång 28 när man fortfarande är på Champions League-plats. Alltså du måste ju kunna hantera det, svälja det och inse okej, det blir tuffare än vad vi hade kanske tänkt, men inför säsongen hade vi inte tänkt att vi skulle slåss om Champions League överhuvudtaget. Att nu istället då låta det gå till den grad överstyr att du sätter laget i den här situationen. Det blir en förnedrande förlust också på ett sätt som lite visar att helvete vad vi rasade ihop. Och sen ska dessutom ditt lag, som är ganska skadedrabbat också redan, klara sig utan dig nu i minst 3 matcher. Det är hutlöst. Och det kan vara att vi har att göra med den första spelaren i Rule Britannias historia som både lägger beslag på en Lad of the Week och en Fool of the Week-titel.
Ja, nej, men det kan han nog fan göra. Alltså. Som sagt, att göra det där när man är ett mittenlag, det är sånt man egentligen inte tänker av. Alltså, folk tappar huvudet till höger och vänster liksom några gånger per säsong. Men att göra det i det här läget när man är kapten och man betyder så mycket för sitt lag, det får liksom inte ske. Sen tycker jag att det är kul också att om man kollar på den här matchen, Son tillbaka, han har lite trögt startat efter asiatiska mästerskapen, men nu är han tillbaka och gör 1+2, så väldigt viktigt för Tottenham som, ja, nej men, som sagt, det, man har räknat ut dem, man har hyllat dem för mycket, sen har man räknat ut dem, men nu är man, om man vinner sin hängmatch som sagt mot Chelsea på Champions League-plats och gör en väldigt, väldigt bra, det måste man ändå landa om, oavsett vad man ska säga om Ange, så måste vi landa i att det är en extremt, alltså väl godkänd debutsäsong han gör. Alltså jag tror att alla vi tippade honom 7-8 där någonstans, så att man har fått ihop det så här bra på så kort tid och värva spelare och man får de spelarna att spela tränarens spel så fort tycker jag är väldigt imponerande. Det blir lite mycket och jag förstår att folk vill gå dit, att folk lätt vill hugga på De Zerbi när man åker till Rom och torskar med 4-0 och liknande saker. Men jag tycker ändå att man på något sätt måste zona ut och liksom se till förutsättningarna och då kunna, kanske inte överdrivet hylla, för det är lätt med De Zerbi-typer och Ange-typer att de kanske blir överdrivet hyllade. Och då blir sådana som jag som är motvals, då blir man att man vill gå emot och säga att de är överskattade. Medan man kanske kan landa i att de bara har gjort det, alltså väl godkänt, framförallt Ange med Tottenham som har gjort det extremt bra sätt i förutsättningen inför säsongen och vart de kom ifrån med de tränarna de har haft de senaste åren och den fotbollen de har spelat.
Ja, nej, jag kan bara skriva under. Får vi väl se nu. Link är ju Van de Ven av, får väl säga status där. Vi märkte ju hur viktig han var för deras spel när han trillade bort första gången här i höstas. Vi får väl i Spurs-båten i alla fall hålla tummar för att de inte behöver vara utan honom särskilt länge denna gången. Det har ju varit... Det är kanske som har varit kritiken stundtals mot Postecoglou. På gott och ont att han har varit så trogen sin filosofi och även när det inte riktigt har funkat eller när han inte har haft spelare tillgängliga. För vi ser ju att när alla, eller de flesta i alla fall, är tillgängliga, nu är många tillbaka och man får träff, då har han ju lyckats med någonting. Sen kanske det inte finns tillräckligt mycket kvalitet för att man ska kunna sakna 2, 3, 4, 5 bärande spelare och få ut samma resultat. Det är väl kanske där man har tyckt att då hade de kunnat titta på lite andra lösningar för att kanske i alla fall grinda fram lite mer poäng. Men som du ändå säger, utzoomat på Tottenham den här säsongen, så är det ju med beröm godkänt för var man har kommit så här långt.
Alltså, nu är inte vi pratar om det här förrän jag presenterar den här idén, men ska vi presentera vår liveplan? Vi har ju inte pratat om det i helgen och vi har inte kollat det med Pierre, men jag tror att han har sagt okej. Okay. Vi hade ju faktiskt en plan, eftersom det är avgörande Europa League-matcher för flera engelska lag på torsdag. Dock, vad har vi för resultat? Brighton? Ja, men fan, vi kör. Det är kul. Målsättningen är att vi skickar ut ett avsnitt på onsdag redan, där vi pratar ner Arsenals match med Pierre. Ett litet specialavsnitt på kanske en halvtimme, 35 minuter där någonstans. Efter Arsenal eventuellt har åkt ut mot Porto och floppat. Eller så har man gått vidare och liksom går mot leda Premier League och står inför en lottning i kvartsfinal i Champions League. Sen kör vi ett fredagsavsnitt där vi plockar ner, Bournemouth-Luton onsdag också, ska vi såklart fokusera precis väldigt mycket på. Och sen så har vi, men det är fyra engelska lag som är ute och spelar i Conference League och Europa League på torsdag. Så kör vi ett fredagsavsnitt där också. Så det är planen med 3 avsnitt den här veckan. Så det ska faktiskt bli jävligt kul.
Ja, nej, men vad fan, avsnitt de ger vi gärna till folket, och onsdag morgon där då så plockar vi ner Arsenal-matchen och även då Chelsea-Newcastle som vi har måndagsfighten, så det, alltså det spelas ju hela tiden mycket boll, så det är ju klart som fan att vi är snabbfotade och vi får väl se där, Liverpool, de kan vi väl nog räkna in att vara vidare efter 5-1 borta mot Prag. Brighton kan vi nog tyvärr tacka för att man har varit med och deltagit, medan West Ham och Aston Villa då tar hemmamöten eller tar till sig besök då på hemmaplan med, för Aston Villa ställ 0-0 mot Ajax i bagaget och West Ham som förlorar med 1-0 mot Freiburg, så där ska ju vändas på lite stek så att säga, men mycket fotboll och därmed mycket Rule Britannia som väntar i veckan, så är det.
Ja, nej, det ska bli jävligt kul. Vad ska vi gå över på Arsenal? Som mötte Brighton, och det var väl liksom, kändes som walk in the park när Declan Rice i första halvlek gör 1-0, men nej, Ramsdale ville annat. Det här var det nära på att man fick räkna hem att ligan avgjordes på att man skulle ha två bra mållag som skulle konkurrera med varandra, för det här Det här hade aldrig hänt. Det här sitter ju i Ramsdales huvud. Att han, Arteta har valt Raya för att han är brett bättre med fötterna. Ramsdale vill därför, när han spelar, imponera med sina fötter. Han vill inte slå långt för att det är Artetas direktiv. Nu ska han ta det och liksom går över gränsen och släpper in det här målet. Det är exakt vad som händer.
Nej, men 100%, och jag hade skojat lite om det, att det vore ju verkligen ett nytt sätt att förlora en eventuell titelstrid, av att du har en målvakt du väljer att peta in för säsongen beroende på, eller på grund av att du väljer en lånedeal då med Raya, så finns det två matcher på hela säsongen där du ändå tvingas spela den här målvakten som sitter vecka in och vecka ut otroligt jävla frustrerad på din bänk, och att han då ska bli den länken. För det, där kan man, alltså precis som du var inne på, man pratar så jävla mycket inledningsvis om att det skulle vara två bra målvakter, det skulle vara konkurrenssituation, alla var nöjda hit och dit, Ramsdale skulle posera lite på bänken när han satt och applåderade jättemycket varje gång Raya gjorde någonting bra. Ska vi vara helt ärliga, så känns det, alltså det stinker väl att Aaron Ramsdale mår skit över situationen som den är, och att han inte vill något hellre än att lämna Arsenal i sommar.
Nej, men alltså verkligen, alltså det där, det har ju uppenbarligen gått bra eftersom man ligger där man gör och vidare i Champions League, så man kan ju inte klaga på utfallet den här säsongen. Och man kommer ju värva Raya, det är väl ett lån med köpoptioner runt 30 miljoner pund, men Ramsdale kommer ju såklart lämna, och de kan ju få mer än 30 miljoner pund från dem. Sen har väl värdet gått ner lite med tanke på att man vet att de måste sälja, men vart tror du att han går? Vad har vi för tänkbara? Känslan är att han är en väldigt Premier League-målvakt. Sen är frågan vart han ska gå. Är han tillräckligt? Newcastle och Nick Pope, som fortfarande är, även om man är åldrande, så har ni fortfarande några år kvar, så de kanske inte behöver någon ny. Vad pratar vi för typ av klubb skulle du säga? Ersättare till Martinez, som han vill vidare. Är inte det perfekt?
Det skulle det väl absolut kunna vara. Men då ska vi lägga jävligt. Men nu är det dominobrickor som ska falla här. Då ska vi se vart Martinez ska göra. Det har väl varit lite snack Chelsea. De kan väl inte vara helt nöjda med sin målvaktsbesättning egentligen. Skulle han inte kunna göra flytten inom London?
Nej, sant.
Kanske.
Jo. Alltså det där känns ju att engelska klubbar, jag var ju allergisk mot det där när jag var yngre, att jag ser på något sätt ner på Serie A för att det är så många spelare som har spelat i liksom de randiga klubbarna. Kollar ni sånt som Pirlo, kollar ni sånt som Inzaghi, det är relativt vanligt att flera av de här stora spelarna har varit i flera klubbar, medan det är väldigt ovanligt att du gick, alltså i alla fall för 20 år sedan, att du gick och spelade när i Manchester United, i Liverpool, i City, i liksom att du gick Chelsea till Arsenal. Nu känns det ju ganska vanligt, eller inte ovanligt i alla fall, så det hade absolut kunnat hända, medan det för 20 år sedan hade känts som otänkbart. Du kommer ju bara ihåg när Ashley Cole gjorde Arsenal till Chelsea-flytten och William Gallas gick motsatt riktning. Det är ju inte vanligt att det sker. Gael Clichy gör väl tjej Arsenal City, och sen Nasri kör också Arsenal City.
Galna jävla Gael Clichy. Jag har fått mycket beröm.
Jag
har sett att han har fått rätt mycket beröm när han sitter i studiet. Det hade jag ju inte nog tagit på förhand att han skulle. Men så att bara tänka på det. Alltså Liverpool är väl, jag ska inte säga att vi är de ena, vi har haft någon Sturridge en vända hit och dit som såklart hade förflutit till både, det var Chelsea och City och allt möjligt, men alltså, det känns inte som att vi, och inte egentligen har United haft så många andra spelare som har kommit in, som har spelat i ett storlag i England. Så det känns som att Arsenal, Chelsea och City kanske är de som har snurrat flest på sådana spelare ändå.
Ja, nej, men alltså, när vi värvar Juan Mata, det är så här, alltså, när fan värvar vi en bra spelare från en sån klubb? Och ofta är det ju, ja, men i situationen med Gael Clichy och Samir Nasri, då var det att Arsenal var på en väldigt dålig plats just då. Man hade problem, man firade verkligen så här, man firade fjärde platser, och det var ju när det var Fantastic Four liksom, det var väl i början eller slutet på Fantastic Four, när City kom upp och Spurs kom upp där också, blev liksom Big Six helt enkelt. Och Arsenal var så långt efter, medan City hade kommit in och fått pengar, och de gick en nivå upp både i lön och sportsligt, hur man kunde utmana och vinna titlar. Annars är det inte vanligt. Juan Mata sålde sig till Manchester United för att Chelsea kanske insåg att han var en omodern fotbollsspelare väldigt tidigt, även om han hade vunnit säsongens spelare i Chelsea 2 gånger, så det kändes ju sjukt där och då, men i efterhand så var det en väldigt bra försäljning.
Alexis Sanchez och Mkhitaryan swappet har vi också i modern tid i alla fall.
Ja. Ja, nej, men fan, skriv om ni kommer på några i senaste åren. Alltså, när Arsenal skulle värva Suarez.
40 miljoner plus 1 pund. Wow, what are they smoking over there? Nej, fy fan.
Men var det
John Henry drar ut det. En av väldigt många få tweets han någonsin har dratt. Liksom. What are they smoking over at the Emirates? Otrolig tweet ändå faktiskt.
Ja, jag kände igen tweeten och jag kom inte ihåg vem det var. Det är faktiskt helt otroligt.
Jag ska inte hålla på och skönmåla Liverpool mer nu, men noterade du någon som hade satt jobbet? Du var inne på City och löner. Såg du hur mycket mer i lön City hade på planen än Liverpool idag?
Jo, jag såg. Men alltså, kan det där... Vi fick en grupp att Liverpool har den lägsta snittlönen i Premier League den här säsongen.
Nej, alltså just idag ställde vi upp med det lag vi, alltså Liverpool-laget som ställdes ut idag, är det Liverpool-lag vi har ställt ut från start i någon Premier League som har haft.
Det var en dålig tweet, för det var typ som att det var hela Premier League. Jag bara, Luton måste ju fan haft lägre. Det är ju Van Dijk som tjänar 3 miljoner
i veckan. City hade väl en snittlön på 2,5 miljoner i veckan. 2,30 medan, typ. Liverpool då hade ungefär på 1 miljon i veckan. Så det var ju ett Liverpool-lag då såklart påverkat av att vi hade Kwanzaa och Bradley från start. Kjelle här sitter väl inte på så asfeta. Och att vi hade Mohamed Salah på bänken.
Barnbidrag eller något. De är till barnbidrag fortfarande.
Precis. Men vad skulle jag säga? Jo, med Arsenal och Segon. Vi har en liten domarsituation vi kan gå till. Men det jag tror för Arsenal är att nu blir detta ju en... Alltså så att säga, det här är ju en seger som ser... Den sitter ju såklart hårdare inne. Det ser inte lika fint ut i protokollet efter de här jävla veckorna med 5-0-segrar, 6-0-segrar. Men med tanke på bara det lilla vi upplevde av att vara på plats på en fullsatt pub i Stockholm där det sitter 50, 60, 70, 100 pers och hejar på Arsenal och får fira ut en seger mot Brentford. Är du med mig på vart jag är på vägen? För vi pratar lite om att 6-0-segrar och 5-0-segrar ger ju tyvärr bara lika mycket poäng som en 2-1-seger. Och tror du inte det kan vara bra för Arsenal lite att få vinna på det här sättet efter att det hade varit så mycket 5-0 och 6-0 hit och dit de senaste veckorna?
Jo, jätteviktigt. Alltså grejen är att eftersom det har varit för bra och nu ska man, det är som Pierre sa, alltså, vi var jättenära på, hade vi torskat där samtidigt som Liverpool eller City hade vunnit och sen åker vi ut mot Porto och vi är redan ute i FA-cupen på 4 dagar så är säsongen över. Alltså så tajt var det, så jag tror att verkligen den här, de kände hur nära det var. Nu ska man möta Porto och rent krasst åker man ut, det är klart att det är en katastrof när man får en sån på pappret lätt lottning, men man är fortfarande med i Liga-racet och sen ska man åka till Etihad direkt efter uppehållet. Så det är ju ett väldigt viktigt, Arsenal är också ett halv, eller man har Spurs borta, man har United borta och man har City borta. Jag tänker säga att man har ett bra schema med City, det stämmer ju inte, för oavsett säga vad man vill om United på Old Trafford, du städar inte av United på Old Trafford, så är det. Det kommer inte Liverpool heller göra. Det där kan du klippa ut.
Det hade jag faktiskt missat. Det blev viralt här i samband med typ årsdagen av den där 7-0-segern från Anfield förra året. Det är ju något klipp inför där Gary Neville står och säger inne på Anfield att så här, idag har jag en riktigt god känsla för att United faktiskt kommer hit för att ta alla 3 poäng. Den slog inte helt rätt, den analysen och tanken.
United var ju bra första 5
matcherna. Ja, fan, det ska man väl vara det med. Men frågan är väl, skulle Kai Havertz vara kvar på planen så att han kunde nicka in segermålet?
Återigen så är vi där. Jag tycker ju inte att man ska få... Alltså det är ju typ halv... Alltså det är klart att det är en filmning. Men det är ju inte en sån tydlig filmning så att man ska få ett andra gult. Så nej, jag tycker inte att han ska ha det.
Jag håller med dig också. Jag tycker väl också att det hade varit lite hårt. Och det är ju ganska lätt för domaren att spela sarg ut med att men det var någon liten touch. Men jag tycker inte att det ska bli straff. Men det är inte heller en filmning. Nej. Däremot så... kan jag tycka, och det är ju en större diskussion om det är till exempel typ filmningar vi vill få bort från fotbollen, om man nu vill det, om man nu är 60-talist till exempel och vill bli av med filmningen, då är det ju ändå märkligt att man har valt ett VAR-system som gör att det här gula kortet för en filmning hade man ju faktiskt inte kunnat gå in och ta med hjälp av kameran, utan du får inte gå in och ta en varning. De hade ju kunnat ta bort straffen ifall domaren hade dömt straff och så hade det visat sig, nej det ska inte vara straff. Men nu när domaren bara vinkar avvärjande på den och ingenting åt något håll, så kan ju inte VAR gå in och säga, jo men ge en fan ett gult kort för filmning, för det var faktiskt filmning. Det kan jag ju tycka är lite märkligt. Sen tyckte jag inte denna var tillräckligt tydlig, men hade den varit tydligare borde man kanske haft ett system där man hade kunnat göra det.
Mm. Nej, men absolut. Sen, alltså, man ska inte glömma, alltså Brentford, vi vet att de är starka mot bättre lag när de får ställa upp med den här fembackslinjen. Så de har ju straffat andra lag förutom Arsenal, så det är inte så att man blir ju, för att Arsenal är så jävla bra nu, för att City är så bra, för att Liverpool är så bra, bara man får det jobbigt en match och bara, nej, det är nog fel. Man får inte glömma att det är väldigt bra och kompetenta spelare och lag de möter. Sen, jag tänkte på en sak, en helt annan sak. Jag skickade det här klippet till dig. Först var det ju i helgen så kom det ut. Vi lever ju i en generation där liksom man vill ha snabba klick, man vill ha snabb spridning på sociala medier, och det är väldigt inne att prata om vem som är bäst av två spelare. Det är TikTok-generationen, om man får generalisera. Och då skulle ju Jamie Carragher prata om den bästa mittbacken i Premier Leagues historia, och han fick börja med Ricardo Carvalho eller Japp Stam, och då ville han Japp Stam, och då såg Japp Stam kvar, och sen till slut var det, hade han John Terry och Van Dijk, och då landade han i att Van Dijk är den bästa genom tiderna. Och vi behöver inte ha den diskussionen, för den hade vi i helgen några öl in, och det var hetsigt. Kan avslöja att jag tyckte inte att Van Dijk är den bästa genom tiderna, för att han har gjort för kort tid, medan Robin tyckte att man ska...
Låt mig vara tydlig, som du hade med dig själv. Det var ingen som argumenterade med dig. Det var ingen som visste vad diskussionen riktigt var, men du höll igång den. Nej. Och blev förbannad till slut på oss, fast att vi inte sa någonting. Man skulle uppleva det. Det var otroligt faktiskt.
Om någon hade filmat mig när jag är några öl in och jag går igång, och när jag pratar så blir jag typ ännu mer irriterad, hade jag typ så här skämt stan efter när jag kollat på mig själv.
Ja, jag tror det. Det finns en, vi andra satt och tittade på varandra och skakade lite på huvudet och landa i vår egen, alltså vi diskuterar färdigt medan du fortsatte din diskussion någon annan. Det var speciellt.
Jag är ganska bra på att gå upp falsett där också när jag går upp i var. Men i alla fall, det jag tänkte säga, jag hyllar ju ofta engelska studios med Carragher, Neville och liksom karisman och den jargongen de har. Men nu har ju Carragher suttit i studion efter den här matchen, och då börjar han prata om att han tycker att Van Dijk är helt fantastisk den här matchen. Och sen säger han linen: jag tycker att Van Dijk är en bättre mittback än vad Erling Haaland är anfallare. Alltså, vad är det för sägning?
Nej, den, framförallt så vet jag fan om den säger någonting överhuvudtaget. Alltså, så här.
Nej, men den säger, han är mer inblandad. Han får styra. Ja, han är mittback. En anfallare, liksom. En nia, du är inte Messi, du har inte bollen hela tiden. Haaland ska göra mål. Det är klart att Van Dijk sticker ut mer i en sån här match när han får försvara. Han får ta Kwanza hand i hand och liksom styra en backlinje med väldigt orutinerade spelare. Hur ska Haaland göra ett sånt stort impact i en sån här match när han inte kommer till så mycket chanser? Alltså, det är en sån haltande jämförelse. Alltså, jag lägger ingen värdering i det, för jag håller med det som Erik Niva sa också. Van Dijk, pre-korsband, han var världens bästa fotbollsspelare, och hans högsta nivå är den bästa mittbacken jag har sett i hela mitt liv. Jag står för det, men att hålla på och jämföra att han är en bättre mittback än vad han är en anfallare i sån här typ av match, jag tycker att det är så jävla platt. Och då liksom undrar jag, tycker Jamie Carragher att det är en intressant diskussion, eller vill han bara sprida klick? För det var ju tydligt Sky Sports när Rio och Carragher satt där. Alltså, hans svar när han valde Van Dijk som den bästa genom tiderna är helt sinnessjuka, och de vet ju att spridning ger alltså, att det ger reklamintäkter, och i längden handlar det om pengar. Så jag är bara, är han så dum att han pratar om det här på riktigt, eller vill han bara reaktion? Jag har svårt att avgöra.
Ingen aning, det lägger jag nu inte, jag försöker inte ens tolka det och vad det är det. Alltså, men jag utgår från, bara för att få till det han menar, är ju så dominant han menar att Van Dijk är som mittback på den här nivån. Så dominant är inte Haaland som anfallare på den här nivån, så att säga. Han menar ju Haaland hade kunnat ersättas kanske med en annan anfallare i City som hade typ gjort det lika bra, medan Van Dijk hade absolut inte kunnat ersättas av en annan mittback som hade gjort det lika bra. Det är väl det han vill landa i. Sen vet jag inte varför man ska landa i det. Det jag tycker man kanske kan landa i och diskutera, det är ju en match som denna, när City inte styr bollinnehavet, när de inte står i handbolls anfallsuppställning i stort sett och bara ska pinga in bollar mot hålan. Han gör väldigt lite idag. Alltså, det hade väl kunnat vara en diskussion att ha. Vad borde man förvänta sig mer av hålan i den här typen av match? Men själva jämförelsedelen med att försöka ställa mittbackar och anfallare, och jag vet inte om det är nutid eller till och med väger in någon form av historia mot varandra, det känns ju bara jättemärkligt.
Nej, alltså vi, har vi något mer vi vill ta från den här helgen? Vi har ju bara gått igenom 3 matcher, men jag känner att det blir lite krockade matcher. Det var mycket, alltså 16 matcherna igår kanske man inte hade tokig bra fokus på, om man ska vara helt ärlig, och de stack väl inte ut. Liksom Bompan, Sheffield, Palace, Luton, Wolves, Fulham, i all respekt till supporten till deras lag. Men nej, det är ett, jag vet inte, vill du, är något du känner? Vill du prata om de stolta, mäktiga, röda jävlarna från Manchester i en timme nu eller vad?
Det var ju lite kul att du var inne på det innan, för vi satte oss ju ner till den här matchen då, efter att vi hade gjort Tuttle Weekend och skulle kolla den medan vi käkade lunch, och så sa du visade någon tweet på någon som hade skickat att man saknar ändå tiden då det var, inte när det var pandemi, men man saknar tiden då det på grund av pandemi. Det var tomma läktare, det var Manchester United som fick straffar och det var Bruno Fernandes som alltid gjorde mål. Sen tog det ju då några minuter i stort sett. Sen visade Everton upp hur man spelar uselt försvarsspel i eget straff. Alltså, herregud vad det är svagt av Tarkowski den första. Godfrey, lika uselt den andra. Det är ju till och med någon halv hands situation. Inte som jag tycker ska vara det, men de levde ju farligt generellt. Och det var riktigt svagt försvarsspel rakt igenom. Och så fick både Bruno och Rashford hänga dit varsin.
Ja, nej, men alltså en dag på jobbet. Sen är det ju liksom oroväckande fortsatt att United släpper till så mycket. Det är inga, alltså rent krasst, man släpper till mycket skott, man släpper inte till jättemycket farliga målchanser, men det är ändå något negativt. Alltså, jag vet att du säger att jag har en låsning på skott, men det kan ju inte vara positivt att en klubb som aspirerar att sluta topp 4 nu alltså släpper till näst mest mål i hela Premier League. Jag tror man har 5 skott mindre mot sig än vad Sheffield United har. Man släpper alltså till mer skott än vad Luton och Burnley gör. Det är liksom, det är något som inte står rätt till där. Sen, jag tycker att det är så fruktansvärt. Jag är ju lite skämsamt den här säsongen hyllat Johnny Evans, för att jag älskar Johnny Evans, men fan vad bra han är. Jag är så fruktansvärt glad att vi värvade honom på det här. Tänkta som en nödlösning och fjärde femtans val att han kommer att ha gjort. Ja, men 15-20 Premier League-matcher och varit en av glädjeämnena den här säsongen. Det gör mig genuint glad i själen att se Johnny Evans spela fotboll och offra sig och vara bra på det han gör.
Vad är status? Det var lite snack om att Höjlund skulle vara tillbaka i truppen inför den här matchen, men uppenbarligen inte. Kommer han och sänker Liverpool om en vecka istället?
Ja, det är tanken. Erik ten Hag, jag såg
att han spelar också har vi inte gratulerat honom till.
Ja, nej, måste vi såklart nämna. Okej, vi tog ju storslam. Det var väl Kobbe. Får man rösta eller funkar det där? För Kobbe vann ju månens mål och Höjlund vann månens spelare.
Superskeva algoritmer som löser det där. Man har ingen aning. Man fattar aldrig hur...
Gjorde inte Jota hur mycket mål som helst i februari?
Nej, det var väl januari han var som bäst. Där fick han väl något skit. Ja. Blev han till och med någon spelare i januari kanske?
Ja, det kanske han blev. Jag vet inte. Arteta blev ju förvånande inte, i alla fall månadens manager. Men Höjlund ska, det sa han på presskonferensen, att han räknas för tillbaka mot Liverpool. Och Kobbie Mainoo skrev ju den när de blev upp bild tillsammans. Bara, see you against Liverpool. Så det, hade de mörkat det så liksom, på det sättet, så att han skulle vara med på bänken mot Everton hemma, så hade det varit ny nivå av att mörka för hela pissmatch på hemma mot Everton.
Men det var en bänk som hade kunnat behöva lite förstärkning. Jag såg bara någon skrev till mig, tror du att Tom Huddleston får ett inhopp idag, så jag var tvungen att dubbelkolla om han var på han spelar ju med lite spelande tränare i B-laget på något sätt, så han är lite involverad. Så han har gjort någon träningsmatch liksom. när det krisar. Men han var aldrig på bänken i alla fall. Men det var 3-4 gubbar aldrig hade hört talas om. Och till och med du kan få erkänna att du nog inte har hört jättemycket talas om dem, tänker jag. Det var namn man inte har sett på den här
sidan. Dermot Me.
Vad har du på honom?
Ben Mees son.
Ben Mees son. Han är 7 år.
12 år.
Han kan fast ens vara 12. Okej, Ben Me, vad kan han vara? 30 kanske.
Blir pappa när han var 15.
Så kan det ha varit. Men
han är 21, den här killen. Alltså, säg det mer om mig, men nej, det är målvakt tydligen.
Ja, ni hade med dubbla keeper på bänken. Ja. Det vet man. Då ringer alla klockor på att truppen börjar vattnas ur när man tar med en extra keeper bara för att fylla upp bänken. Ja. Men
han har spelat 3 matcher med vårt B-lag, släppt in 5 mål den här säsongen. kommer man väl få massa meddelande bara, och du ska hålla på United och du vet inte vem Dermot Mee är. Jag har följt honom sedan han var 12 år i vårt reservlag.
Ja, men det är, så är det. Det är den barrikaden folk gärna ställer sig på när de vill samla lite poäng. Men vi konstaterar att det är ett otroligt titelrace vi har framför oss. Det kommer vara kamp om Champions League-platserna. Det kommer vara kamp längre ner i den där tabellen också. Redan som sagt, måndag kväll så har vi Chelsea mot Newcastle. Vi har ett Arsenal sen i veckan här som ska in. Och där måste man också bara säga, så nu spelar de på tisdag, avgörande match mot Porto. Vi har ju lärt oss framförallt av att göra Tutto Live Weekend på lördag morgonen, att alla andra lag i Europa, de får spela på fredagskvällen med sina ligor, så att de får lite vila, lite återhämtning, är redo för att ta sig an Europafronten också. Arsenal istället för alltså 18.30 på lördagen innan de ska spela sin avgörande Champions League-match. Varför hatar England sina egna fotbollslag?
Nej, alltså det var ju, kollar man fredagen, vilka spelar fredag i Europa?
Det är Napoli och Barcelona som ska spela Champions League sen.
Jajamensan. Nej, det är faktiskt helt sanslöst. Det måste de bättre se helt enkelt. Men,
det är i knät på tv-bolag vi sitter vad gäller allt sånt där. Jag var inne på att John McKinn kandiderar i alla fall till Fool of the Week. Har du någon annan du vill slänga in där? Nej. Eller känns det som ett ganska enkelt beslut den här veckan?
Ja, men det känns det väl som. Just för läget han försätter klubben i så tycker jag att han blir ganska tydligt där. Fan, lad.
Waka, waka.
Jag vet inte. Alltså, lite sugen på Kloppen alltså. Jag kände dock bara ett kryss, men jag kände en värme för Klopp för första gången i mitt liv. Typ. Det är ändå någonting, men... Ska vi fnula lite på det?
You had me at hello. Alltså, är du beredd att ge det till Jürgen Klopp? Då tar vi inte diskussionen längre och vidare.
Okay.
Då landar vi.
Vi kör Klopp. Och jag vill att du löser en bild på den här intervjun. Jag uppmuntrar alla att kolla på intervjun och säga om jag håller på att tappa det fullständigt. Jag är lite bakfull. Jag är lite sentimental för att jag får åldersnoja och fyller år idag. Men jag kände faktiskt värmen när jag såg Jürgen Klopp i den här intervjun. Så lad of the week, Jürgen Klopp. Full of the week, John McKinn. Så vi kör exakt samma bild vi hade. Nej, vi kör en stilbild på tacklingen bakifrån.
Det är också så. Alltså, det är ju makabert såklart, men att Udogie blir ju så förbannad för oss, han vill ju resa sig upp och ta fighten, men så har han så jävla ont så han inte ens kan ta fighten. De bara rasar ihop istället. Då vet man att det var med visst våld som John McKinn tog den där duellen. Så nej, en enkel fool utsedd den här veckan. Jürgen Klopp, vi får se om den här poängen kan betyda något i slutändan. Titelracet går vidare om fan massa veckor. Nu ska vi behöva surra massa annat. Fast vi har United Liverpool på söndag. Det är klart vi ska kunna överleva det här ändå. Vi kör ett onsdagsavsnitt som sagt där vi tar ner Chelsea Newcastle. Vi kollar hur det har gått för Arsenal. Vi ringer Pierre och sen så tar vi ner hela Europaveckan med de här olika Europa League och Europa Conference utslagningarna som vi har på torsdagskvällen. Det tar vi fredag morgon. Så full maxad jävla Rule Britannia. Spelpodden är tillbaka på fredag. Var lugna. Tutto Live Weekend på lördag. Maskineriet bara rullar på. Och tills vi hörs igen.
Vi ber om ursäkt om vi har varit luddiga idag. Jag känner att jag har varit... Jag har inte kommit till poänger så mycket. Jag är 4,5 timmar och jag sovit. Och det dracks ganska mycket igår. Så jag måste bara säga det.
Så är det. Men vad fan, vi är inte mer än bara människor.
Så är det.
Vi bara kämpar på. Så tar vi oss an den här veckan också. Tillsammans med våra lyssnare. Och så hörs vi.
Jag har bjuden på tequila, shot av en lyssnare.
Det var också två lyssnare som ringde oss väldigt många gånger på FaceTime och bara skrek på oss. Att, framförallt att du var sjuk i huvudet till slut, tror jag, någonting. Spännande.
Ja, det är
helt fel i sak faktiskt. Nej, så är det. Nu avslutar jag. Nu blir det inte mer. Tusen tack för att ni lyssnar.
Det gör verkligen.
Tja, hej.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.